Sofia Ehrnroth, vad handlar Drömmen om mästerskapet om?
Drömmen om mästerskapet är en futisutställning, näyttely Fudiksesta. Och den handlar om juniorfotboll, men inte bara om det. Den handlar också om det här slutna landskapet på sätt och vis som de här jätteivriga, i mitt fall pojkarna, går in i. En sluten värld av FIFA 15, dataspel, matcher, träningar, idoldyrkan. Ett jätteintensivt och passionerat varande.
Vad är det de här killarna drömmer om?
Helt krasst skulle jag säga att de drömmer om att bli världsberömda. Och inte bara lite världsberömda, utan sådär mega världsberömda, rika, kända och beundrade. Det där la jag kanske lite till. Jag vet inte om det riktigt stämmer. Ja, nej, nu är det beundran. Det är idoldyrkan på liksom sin allra, tycker jag, mest extrema nivå.
Det är intressant, jag tycker att man ofta talar om flickor och deras idoler som ofta är kanske från musikvärlden, medan idrottande pojkar ju också har sina idoler, just som hockeystjärnor eller fotbollsstjärnor och så vidare.
Du har helt rätt, det här kan direkt jämföras med rockstjärnor och toppmodeller. Det är det ultimata skiktet av kändiskap på sätt och vis.
Det är ganska få, det är ju en promille som faktiskt når upp till en sån nivå som till exempel en Ronaldo, Messi, Zlatan, Neymar och så vidare.
Ja, det här är någonting som jag har funderat väldigt mycket på, eftersom när jag som förälder gick in i den här fasen, den här extrema fotbollsfasen för kanske 2 år sedan. Och det här universumet som kretsar kring hela den här grejen, så insåg jag att jag kan inte, eller jag tänkte att jag kan inte döma ut min son som är då helt övertygad om att han kommer att spela som Messi eller Ronaldo eller Neymar. Och jag tänkte att han måste få leva den världen, och det här var jättesvårt för mig. Det är jättesvårt att vara uppmuntrande och stödande med ena benet och sen liksom väldigt realistisk och cynisk kanske som vuxen som man blir. Och så att säga verklighetsförankrad, att inte blir det ändå någonting. Det är ju lätt så som vi tänker. Och det gjorde att jag måste gå igenom en ganska ordentlig process överhuvudtaget. Hur mycket ska jag stöda?
Jo, när du konstaterar här att när träningarna blir så intensiva, när man har träningar 4-5 gånger i veckan och man kanske inte hinner med så mycket annat än skola och träningar och fotboll i hela ens värld. Så hur du sen som mamma kan stöda, samtidigt pusha och ändå hålla tillbaka eventuellt?
Ja, och jag tycker att den första frågan för mig var att ska jag alls stöda? Ska man alls stöda ett barn i toppidrott? För att väldigt snabbt, om barnet är begåvat, så blir det en sån här skola för framtida toppidrott. Och då är det nog så att den vanliga skolan faller, liksom, den blir nummer 2, den förlorar direkt. Och när jag funderar kring det här så har jag också läst om barnpsykologi också. Den här tanken att kunna stöda ett barns drömmar just, och kanske pojkar, speciellt just i den här åldern, 11, 10, 11, 12. Och låta den vara orealistiska. Och tänk att det kan finnas ett värde i det här. Att du faktiskt strävar och blir stödd att nå upp till någonting som du kanske som vuxen inser att intresse försvinner. Som barnen skulle säga, skillserna är inte tillräckliga. Det vill säga dina förmåga är inte tillräckligt stor. Du faller ner i laget. Okej, det är en hemsk sak om du har varit uppe och faller ner. Eller att du aldrig når upp dit du vill, att det är liksom väldigt hårt. Men om du aldrig får prova på din fulla kapacitet och din fulla dröm, så det är ju inte heller rätt. För kanske den där drömmen senare i livet kan förändras till något annat, och du kan ta med dig den där drömmen att du var Messi, Ronaldo, Zlatan, Drogba, vem som helst. Och att du kanske kan föra in dig i ett annat område i livet senare.
Vi var lite inne på det här med att man möter besvikelser också förstås i unga år när man jobbar med en lagsport och vilken sport som helst där man kan bli rankad väldigt tidigt och också drabbas av burnout på något sätt. Om man tränar för mycket, man vill för mycket eller tränarna vill för mycket eller man kommer med i landslagssammanhang och så vidare, då kan man kanske nå en takhöjd fortare än kvickt. Man kan också bli skadad. På din utställning har du en serie fotografier där det är en spelare som går med kryckor och han är skadad.
Att bli skadad är ju när som helst en utmaning. Och i synnerhet om du är van vid ett jätterörligt liv, du är ung, du har inte perspektiv på att du kanske måste vara, som man säger på finska, på jäähy väldigt länge. Så leder det ju lätt till att det är en enorm psykologisk process. Förutom att det är för barnet så är det ju också oron som förälder. Ska man våga stöda barnet att gå tillbaka, liksom att uppnå igen den nivån den hade från tidigare? Och inte bara det, utan det är ju också, man ställer sig frågor. Har den här skadan kommit på grund av att man har tränat för hårt för tidigt? Kunde den ha undvikits? Vad betyder det för framtiden? Betyder det att det här barnet någonsin, som då i det här fallet är väldigt sportintresserat, som alla spelande unga sportare, kan de återgå till sin dröm? Och samtidigt så kan man ju fundera att är det här nu en möjlighet att stanna upp och faktiskt se att det finns annat innehåll i livet? För att någonting intressant är ju att vänskapsband som inte är bundna till fotis i det här fallet faller bort, för du har inte tid att umgås med dina vänner. Du har kanske inte ens tid att umgås med din familj eller bekanta kring något annat tema. Och livet blir hemskt tidigt väldigt smalt. Om man ännu lägger till den här spelvärlden som är totalt nästan hypnotisk, skulle jag vilja säga, väldigt suggestiv, som använder alla medel. Det är online-spel, det är musik, det är fantastisk grafik, det är teknik och beroende framkallat varande på en väldigt utstuderad nivå. Och det är pengar. Det handlar om att suga in unga så tidigt som möjligt i någonting som helt enkelt kan vara ganska svårt att ta sig ur. Och det, när det här kopplas ihop med det där fysiska spelande och när du är hemma, så är det den här FIFA 15, PS3, PS4 världen som gäller. Och när du inte gör det här så är det YouTube-bloggarna och YouTube-matcherna. Så du går från ruta till ruta. Du är liksom egentligen på sätt och vis hjärntvättad. Och är det här dåligt? Eller är det bra? Kan det finnas något bra i det här också? Om man söker toppidrottare i vårt land så är det här kanske bra. De lär sig också via de här spelen. De lär sig taktik, de lär sig teknik, de lär sig spel. Men jag kan inte säga, jag ställer frågan. När det här slutna universumet bryts på grund av sjukdom eller att, och i och med det att man måste stanna upp, så händer ju faktiskt någonting. Otrolig frustration i början. Rädsla. Kan man komma tillbaka? När kan man komma tillbaka? Vad händer? Kan man någonsin komma tillbaka? Det är jättedjupa processer. Och jag ser att det finns också något positivt här. Det som ens bubbla skulle öppnas igen. Man ser livet lite bredare. Vänner som inte kanske har varit så aktuella för de inte har varit knutna direkt i fotbollen. Det blir utrymme för andra personliga relationer. Och det blir kanske också utrymme att fundera kring ens dröm. Och kanske man märker då att nej, det är det här jag vill. Drömmen blir starkare. Den blir liksom ännu mer än vad den var förut. Eller den kan också ge utrymme för annat. Jag har inga svar på de här frågorna. Jag har mera varit intresserad att via det här dokumenterande som jag håller på med ett par år nu, att iaktta en process.
Är den här drömmen, är den värd det här priset?
Det finns ju mycket positivt. Att som föräldrar gå med och stödja sitt barn i någonting som är viktigt för barnet, det är ju också jättegivande. Du får dela någonting. Sen är det ju också så att du kan inte alltid som förälder, har du inte möjlighet att vara en stödande förälder av olika orsaker. Då är barnet kanske lite mer för sig själv, men det kan också betyda att barnet måste hitta inom sig styrkan att faktiskt vilja det ännu mera. Jag tycker att man inte kan döma och säga att det här är rätt eller det här är fel, det är dåligt. Jag tror att det finns en hel enorm gråskala med toppar och dalar här. Och framförallt i lagsport och i sport överhuvudtaget, men det är ju alltid någon här väldigt tydligt som förlorar i varje match. Det är vinn eller försvinn. Och man undrar att är det värt det och vad det, hur ska jag säga, vad det för med sig. Det är väldigt svartvitt. Det är väldigt sällan det är jämnt spel. Och det är inte någonting man strävar efter. Och jag har mycket funderat på det. Att vad blir det? Jag till och med hört, det viktiga är inte att vinna. Det viktiga är att det andra laget förlorar. Det är väldigt krasst och kanske tränarna och föräldrarna försöker vara demokratiska. Men det är inte så mycket. Det är hårt spel. Och det tycker jag att man ska vara medveten om och också fatta och inte heller hymla så mycket om det.
Vad är de viktigaste lärdomarna du har tagit under de här åren med den här processen, med dokumentationen?
Att se det här starka drama på planen, att se gråten. Också se att det finns inte så många tröstande ord där vid plankanten. Utan det är, vet du, hopp bara. En bra tränare, om man ska söka en bra tränare, man vet kanske inte vad en bra tränare är. Visst är ingenting om fotboll, absolut ingenting. Jag var minusintresserad och vad är positivt är att jag har kunnat öppna ett nytt fönster i mitt liv. Jag tror att det är viktigt att förstå hur mycket känslor där är på planen. Och de här är unga. De börjar kanske spela redan i 6-årsåldern. 7, 8, 9, 10 börjar det bli allvarligare. 10, 11. En bra tränare kan säga att föräldrarna och ett begåvat barn att det är ingen brådska. Men sen finns det också en sån träningsvärld som är jättenegativ och minusmärkt, där man skriker åt spelarna osakligheter, där man liksom på något sätt inte ser individen, och det är nu kanske inte läge. Och det är också att se att känslorna blir väldigt starka hos en som förälder, och man får faktiskt jobba med sig själv där vid plankanten, och man inser hur totalt fokuserad man är på sitt barn. Och jag har ofta frågat mig själv, skulle jag orka stå och se på det här? Skulle jag se det här spelet, så att säga magi, om jag inte skulle ha en egen kille på plan? Någon har frågat mig varför. Och här kom jag ens på tanken att göra en utställning om fotboll. Men det är liksom, det är jättemycket drama där. I spelsituationerna, och det är en färggrann värld. De här hallarna som jag i princip i den här utställningen mest har fått ta i, så det är som individer.
Som du sa, så en av huvudpersonerna i den här utställningen är de här hallarna, de här vita bubblorna som finns runt om i Finland. Upplysta små universum där man går in i och har hela den här mikrovärlden.
Mm, precis.
Och alla hallar har sin egen karaktär också på något sätt.
Alltså de här hallarna är ju definitivt individer, hur lustigt det låter. Men jag tror att man inte förstår det förrän man i mörkret, i vintern, reser från hall till hall, åker till hall till hall, från hall till hall och stiger in i den här, verkligen precis som du sa, mikrovärlden som är full av neonfärger, känsloladdad, samtidigt väldigt strukturerad. Det är ett märkligt spel, det är ett eget universum och väldigt cinematografiskt på sätt och vis som man öppnar sig för den sidan.